Vi ber. Herre Jesus Kristus, tack för att du är alltings Herre. Tack för att du är den som skyndar till vårt försvar. Du är stor och väldig. Samtidigt som du lät dig offras för våra synders skull. Men tack för att din svaghet är vår styrka. Himmelske Fader, jag ber att din ande skulle blåsa liv i de texter som vi ska stanna upp inför idag. Påminnelser om hur du är den som för historien framåt. Som ständigt har din blick vänd emot oss, även om vi ibland tar vår blick ifrån dig. Så är du sen till vrede och rik på kärlek. Herre Jesus Kristus, dig vill vi följa. Amen. Vilken dag det blev igår. Ni som var med tror jag kan skriva under på det. Viktig stund att samlas. Dels att få höra Kalle Spets vittnesbörd från en annan del av vårt land. Hur Gud verkar i deras gemenskap. Samtidigt när vi har årsmöte, blickar tillbaka på det år som ligger bakom. Så ser man att Gud verkar i vår gemenskap. Gud verkar i vårt land. Gud håller verkligen sin skapelse i sina händer. Och jag tänker att det är precis det som de texter som vi nu är inne i också vittnar om. Vi har kommit halvvägs i vår serie Återvända. Predikoserien som handlar om Israels folkavs möjlighet att återvända till Jerusalem efter närmare 70 år i exil. Och vi ska idag för tredje och sista gången stanna upp i Esra bok. Nästa vecka fortsätter vi med Nehemja. Det som har hänt är att det babyloniska riket har fallit. Det babyloniska riket som alltså deporterade Israels folk in i sitt eget rike. Och perserna har tagit över makten. I samband med detta så ingav Gud, den persiske kungen Kyros, en tanke om att han skulle gå ut med en förordning som gjorde det möjligt för Israels folk att återvända till den heliga staden. Och de skulle dessutom få bygga upp det tempel som hade lagts i ruiner i och med deportationen. För folket så var det här ett uppfyllande av det löfte som Gud hade gett dem genom profeten Jeremia. Hur Gud skulle låta dem återvända från exilen när 70 år hade gått. Så även om det här var en fantastisk möjlighet, ett tecken på att Gud håller sina löften, så var det bara en liten del av folket som återvände. Men de som gjorde det, de visade redan från början att det här återvändandet, det var inte bara en geografisk förflyttning. Det var inte bara ett återvändande till den stad som man hade lämnat bakom sig, utan det var också ett återvändande till Gud. Väldigt konkret så var det första man gjorde innan man började med tempelbygget att återinföra altaret på den plats där det tidigare hade stått. Platsen för tillbedjan, platsen för att man ville vända sig till Gud och visa att det är du som är vårt centrum. Det är genom vår tillbedjan som allting utgår. Ett beroende av Gud. Men det står också att man gjorde det för att man fruktade folken i landet. Man insåg sitt beroende av att tillbe Gud och man insåg sitt beroende av Gud som sin beskyddare. När altaret var på plats, då började man lägga en ny grund för templet. Och när grunden var lagd, vilket vi fick höra om förra veckan, ja, men då firade man och man lovsjöng Gud, till evigt varar hans nåd över Israel. Och så långt var allting väl. Så långt så hade man blicken ständigt fäst på Gud. Idag så ska vi fortsätta ifrån det fjärde kapitlet och några kapitel framåt. En berättelse där problemen plötsligt reser sig. Där framtidstron som var så påtaglig helt plötsligt får sig en rejäl knäck. Och vi ska läsa några verser ifrån det fjärde kapitlets inledning. Där står det så här. När Judas och Benjamins fiender, det vill säga de två stammar ur Israels folk som hade återvänt. När de fick höra att de som hade återvänt från fångenskapen höll på att bygga ett tempel åt Herren Israels Gud, vände de sig till Zerubabel, Jeshua och familjeöverhuvudarna och sa till dem: vi vill bygga tillsammans med er. Vi dyrkar samma Gud som ni, och åt honom har vi offrat ända sedan kung Asarhaddon av Assyrien förde oss hit. Men Zerubabel, Jeshua och alla Israels familjeöverhuvuden svarade dem: det går inte an att vi bygger ett hus åt vår Gud tillsammans med er. Vi tänker ensamma bygga åt Herren Israels Gud, så som kung Kyros av Persien har befallt oss. Folket i landet gjorde allt för att judarna skulle tappa modet och avskräckte dem från att bygga. De mutade också kungens rådgivare för att omintetgöra deras planer. Detta fortgick så länge Persiens kung Kyros levde och ända till Dareios blev kung över Persien. Och kapitlet avslutas med att det står: arbetet på Guds hus i Jerusalem avbröts och låg nere till det andra året av den persiske kungen Dareios regering. Man kan ju snacka om vändning på berättelsen. Och vilken intrig. Gud som hade öppnat stängda vägar, som hade tänt hoppet om en framtid. Folket som nu var på plats, man hade vänt sina liv till Gud. Man hade rest altaret, man hade lagt grunden, och så bara pang. Så tar det tvärstopp. Hur kunde det ske? Redan när man byggde altaret så stod det att man gjorde det för att man fruktade folken i landet. Alltså man var medvetna om att det man höll på att göra, det stavades risk. Den insikten hade man. Och just därför vände man sig till Gud. Och här får vi ju se att deras fruktan var ju verkligen befogad. Det var ett stort riskmoment att göra det de gjorde. Men vad är egentligen problemet? Det står ju att det kommer människor till Zerubabel och hans landsmän och erbjuder dem sin hjälp. Vi vill bygga tillsammans med er. Vi dyrkar samma Gud som ni. Och åt honom har vi offrat ända sedan kung Asarhaddon av Assyrien förde oss hit. Är inte det ett fantastiskt erbjudande? Kan man tycka. De var ju inte så många som hade återvänt. Och här kommer folk och erbjuder sig att hjälpa till. Fast svaret som Zerubabel ger är ju väldigt tydligt. Ja, men det går inte an att vi bygger ett hus åt vår Gud tillsammans med er. Vi tänker ensamma bygga åt Herren, Israels Gud, så som kung Kyros av Persien har befallt oss. Hallå. Är man inte lite väl kaxiga nu? Har man drabbats av hybris? Alltså. Fast den här texten hjälper oss samtidigt att se att de tvärtom faktiskt visar prov på god urskiljning. För redan i kapitlets inledning så slås det fast att det här, det var Judas och Benjamins fiender som kommer. Självklart en kommentar ifrån den redaktör som har sammanställt boken, men likväl en tolkning för oss att se. Man sa sig tillbe samma Gud. Och det gjorde man nog, men sanningen var att man också tillbad andra gudar. Och Zerubabels landsmän insåg att om vi nu ska göra om och göra rätt, ja, men då kan vi inte riskera att redan från början bygger in konflikter som hotar att skymma våran sikt. Det får helt enkelt inte ske. Vi vet hur det har gått tidigare. Och det är klart, responsen ifrån dessa personer avslöjar rätt så tydligt vilka grumliga motiv de faktiskt hade. För när de inte får vara med och bygga, ja, då lägger man all sin kraft, all sin energi på att försöka hindra att templet överhuvudtaget byggs. Det står att de gjorde allt för att Guds folk skulle tappa modet, att man skrämde dem till passivitet. Det står dessutom att man mutade kungens rådgivare. Alla tänkbara och otänkbara medel var tillåtna för att hindra bygget. Och med tanke på deras motiv så lyckas de ju faktiskt rätt så väl. Och det står ju att arbetet på Guds hus i Jerusalem avbröts. Och att det låg nere ända till det andra året av den persiske kungen Dareios regering. Och just den upplysningen kanske inte säger så mycket. Det kanske finns någon kalenderbit där. Aha, kung Dareios andra regeringsår. Ja, men då kan jag tala om för er att det är en period av 15 år. Mellan att kung Kyros hade gett tillåtelse och man hade kommit igång med bygget till att kung Dareios hade regerat eller var inne på sitt andra regeringsår. Det var så ungefär 15 år. Så först återvändandet, sen altaret, sen grunden. Allting gick så fort. Och så detta stopp på 15 år. Om 15 år så fyller jag 60. Känns rätt avlägset faktiskt. Och det är inget uttryck för någon åldersnoja kan jag säga. Jag är helt befriad ifrån. Tycker det är snyggt att få grått skägg. Hur kunde det bli så här? Och vad gjorde man under tiden? Hur fick man dagarna att gå? Vad fyllde man sina liv med? Det är intressant, alltså Esra bok, han ger inga svar på det här, utan från det här så går man in i kapitel 5 och så fortsätter berättelsen. Bara 15 år sådär, det är bara en liten parentes. Men Gud sänder dessutom två profeter, Haggai och Sakarja. Och går man till deras berättelse så får man några små antydningar. Och notera dateringen i deras budskap. Vi börjar läsa ifrån Haggai bok, första kapitlet. Under kung Dareios andra regeringsår. Ni kommer ihåg. På första dagen i sjätte månaden kom Herrens ord genom profeten Haggai till ståthållaren i Juda, Zerubabel, Shealtiels son och till översteprästen Josua, Jeshua, som det står i Esra bok, Josadaks son. Så säger Herren Sebaot. Detta folk säger att tiden inte är inne att bygga upp Herrens hus. Trots att 15 år har gått. Därför har Herrens ord kommit genom profeten Haggai. Hur kan tiden vara inne för er själva att sitta i era panelprydda hus? Medan detta hus ligger i ruiner. Okay. Arbetet låg alltså nere till kung Dareios andra regeringsår. Samma år som Haggai trädde fram. Och budskapet blir ju en riktig käftsmäll. Alltså hur kan tiden vara inne för er själva och sitta i era panelprydda hus? Ja. Medan detta hus ligger i ruiner. Så det var det man hade gjort. I 15 år. Man hade byggt på sitt eget. Intalat sig att nej, fast det är inte läge nu. Tiden är inte inne. Och utan att man kanske ens hade reflekterat över det så hade år lagts till år. Och det som en gång hade varit så levande, så tydligt, var inte längre lika självklart. Och knappt hade den första profeten trätt fram förrän nästa kommer. Så här står det i Sakarja bok. I åttonde månaden, det var sjätte månaden i Haggai. I åttonde månaden av Dareios andra regeringsår. Samma år. Kom Herrens ord till profeten Sakarja, son till Berekja, son till Iddo. Och lite längre ner. Därför säger Herren, i barmhärtighet kommer jag åter till Jerusalem. Mitt hus ska byggas där, säger Herren Sebaot. Mätsnöret ska spännas i Jerusalem. Ett betydligt mer hoppfullt budskap. I barmhärtighet kommer jag åter till Jerusalem. Haggai trädde fram i den sjätte månaden. Sakarja i den åttonde. Haggais inledning är kärv, uppmanande. Sakarjas är mildare. bibelvetaren John Goldingay säger att amen, Haggai är mera piska och Zakaria är mera morot. Ja. Båda var viktiga. Båda är varandras förutsättningar i det skede som Israels folk befinner sig i. Rubriken för Haggais första kapitel är templet ska byggas upp. Och motsvarande rubrik i Zakaria bok är maning till omvändelse. Om templet ska kunna byggas upp så måste folket omvändas igen. Och så här beskriver Esra det som nu sker. Det här är det som följer direkt efter att han konstaterar att det låg nere i 15 år. Men profeterna Haggai, profeten, och Zakaria, Iddos son, talade i Israels Guds namn till judarna i Juda och Jerusalem. Då började Zerubabel, Shealtiels son, och Jeshua, Josadaks son, bygga upp Guds hus i Jerusalem. Guds profeter var med dem och stödde dem. Vid samma tid, man alltså hade kommit igång med arbetet igen, kom Tattenai, ståtehållaren i provinsen väster om Eufrat, och Shetar Bosnai och deras kolleger, jag trodde det hette kollegor, men så här står det i Bibel 2000, kolleger, och sa till dem: vem har gett er befallning att bygga och inreda detta tempel? Och de frågade: vad heter de män som låter uppföra denna byggnad? Men Gud vakade över judarnas äldste. De tilläts fortsätta medan man sände en rapport till Dareios och väntade på besked i saken. Jag tycker det är intressant bara att Haggai och Zakaria kommer inte bara med budskap. Det är inte så att de bara står och talar till folket. Utan det står att de är på plats och de stöder Zerubabel och Jeshua och hela folket. Även denna gång när arbetet återupptas så möts folket av ifrågasättanden. Ståthållaren Tattenai, han undrar: vad är det som håller på att hända? Det här är nog någonting jag måste rapportera till kungen ändå. Men det står också hur Gud vakar över judarnas äldste. Det folk som ännu en gång hade omvänt sig till sin Gud. Och när kung Dareios lite längre fram ger sitt svar på den skrivelse han har fått, så konstaterar han att låt arbetet på detta Guds hus fortgå ostört. Och låt judarnas ståthållare och judarnas äldste bygga upp templet på dess gamla plats. Och med kung Dareios ord i ryggen så skriver Esra lite längre ner: och judarnas äldste byggde framgångsrikt vidare, sporrade av vad profeten Haggai och Zakaria, Iddos son, förkunnade. Byggnaden fullbordades så som Israels Gud hade befallt och så som Kyros och Dareios och perserkungen Artaxerxes hade befallt. Huset stod färdigt på den tredje dagen i månaden Adar under kung Dareios sjätte regeringsår. Så drygt 20 år efter återvändandet så står templet färdigt och på plats. Och så här beskriver Esra det som sen sker. Israeliterna, prästerna och leviterna och de övriga som hade återvänt från fångenskapen invigde Guds hus med en glädjefest. Vid denna invigning offrar de 100 tjurar, 200 baggar, 400 lam och till syndoffer för hela Israel 12 bockar. Motsvarande antalet av Israels stammar. De insatte prästerna enligt deras ordningar och leviterna enligt deras avdelningar till att göra tjänst i Guds hus i Jerusalem som det föreskrivet i Moses bok. De som hade återvänt firade påsk den 14:e dagen i första månaden. Till prästerna och leviterna hade då allesammans renat sig. De övriga som återvänt hade inte renat sig, men leviterna var nu alla rena. De slaktade påsklammet för dem som hade återvänt från fångenskapen, för sina bröder prästerna och för sig själva. I måltiden deltog de israeliter som hade återvänt hem, liksom alla de som tillsammans med dem ville dyrka Herren Israels Gud och därför hade avskilt sig från folken i landet och deras orenhet. I 7 dagar firade de det osyrade brödets högtid. Glädjen var stor, ty Herren hade gjort dem glada genom att göra kungen av Assyrien välvilligt stämd så att han stödde dem under arbetet på Guds, Israels Guds, hus. Det är fest. Verkligen. Fast, det är klart. Om man jämför den här tempelinvigningen med den invigningen som skedde när kung Salomo invigde det första templet, då är det här bara en bråkdel. Och hade folket varit mer cyniska, hade de förmodligen konstaterat krasst att fast det här är väl ingenting att fira. Det var ju väldigt mycket större och mäktigare då. Det här är ju bara en blek skugga, det första templet. Och det är väldigt lite rök och lite... Det är inte alls så spektakulärt som på Salomos tid. Fast man gör ju inte det. För där och då har man ett större perspektiv. Det står att glädjen var stor, för Herren hade gjort dem glada genom att göra kungen av Assyrien välvilligt stämd, så att han stödde dem under arbetet på Guds, Israels Guds hus. Och även om inte hela folket fanns representerat, så står det att man offrade syndoffer för hela Israel. 12 bockar för de 12 stammarna. Och det står att festmåltiden dessutom rymde alla de som tillsammans ville dyrka Herren, Israels Gud. Så det var verkligen fest. Jag tänker att de texter som vi har läst i Resarabok de senaste veckorna påminner oss om livets upp- och nedgångar. Som enskilda, men också som kyrka. För vi möter motstånd. Inte alltid, tack och lov. Men att livet går upp och ner, det kan alla vittna om. Självförtroende kan svikta. Ibland känner man, jag känner inte igen mig själv. Jag har inte alls den energi, den kraft, den glädje som jag hade längre tillbaka. Vad är det för fel på mig? Det brukar stavas 40-årskris och så går det över. Nej, det kan vara betydligt allvarligare förtecken som gör att vi hamnar i sådana perioder. Och det finns mer än en som har konstaterat att när Guds folk bygger Herrens tempel, bildligt och bokstavligt, då händer det inte så sällan att man stöter på motstånd. Och det är fullt naturligt, för det finns en som avskyr när Guds rike breder ut sig. En som bara är ute efter att söndra och dra isär. Som väl är vi inte utlämnade åt oss själva. För de här berättelserna och hela den stora berättelsen som spänner från första Mosebok till uppenbarelseboken och som lever vidare genom kyrkan vittnar om att Gud har allting i sin hand. Han är vårt hopp. Han är vår befriare. Han överger oss aldrig. Även om vi emellanåt överger honom, så tar han aldrig sin blick ifrån oss. Inte så att det alltid leder till framgång. Vare sig på ett personligt plan eller som kyrka. Söker vi bara Gud, så minimerar vi livets nedgångar. Så är det inte. Det skulle vara att förkunna någon form av framgångsteologi. Och det sysslar vi inte med i Johanneskyrkan. Inte så länge jag är här. Jag står som garant. Finns andra som... Nej. Gott. Och hela församlingen sa sitt. Amen. Så har vi gjort upp med framgångsteologin en gång för alla. Men genom att enskilt och tillsammans återvända till Gud om och om igen, så får vi vila i att han vet vad han gör. Och när vi vänder oss till Gud, så kommer vi samtidigt få se hur han agerar. I sin tid, på sitt sätt. Han som ser allt, som hör allt och som bär allt. I en mening så tänker jag att de här texterna lär oss att frimodigt ta livet på största allvar. Utan att det för den skull måste vara något gravallvarligt, om ni förstår vad jag menar. För det spelar roll hur vi lever våra liv. Det spelar faktiskt roll vilka beslut som vi fattar. fattar. Och det spelar roll vad eller vem vi tillber. Självklart var inte problemet att Israels folk byggde sig hus att bo i. Någonstans måste man ju bo. Det var inte det som Haggai vände sig emot. Problemet var att det egna byggandet hade gått från att vara en nödvändighet till att bli en förevändning att inte bygga Herrens tempel. Att ett beslut ledde till ett annat som gjorde att det som en gång var självklart inte längre var lika självklart. Utan att man ens kanske hade reflekterat över det själva. Just därför kom ju Haggais ord närmast som ett piskrapp. Hur kan tiden vara inne för er själva att sitta i era panelprydda hus medan detta hus ligger i ruin? Jag kan tänka mig att insikten gjorde ont i det här skedet, även om syftet var gott. Men att det var gott understryks av Sakarias ord att i barmhärtighet kommer jag åter till Jerusalem. Det är för er skull som jag gör er uppmärksamma på vad det är som håller på att hända. Eller vad det är som har skett. I en annan mening så tänker jag att samma texter lär oss att lika frimodigt ta oss själva och våra liv på ett inte lika så stort allvar. För evangelium stavas inte att vi tar oss i kragen, att vi kammar oss och skaffar ett jobb, att vi rycker upp oss och så vidare och så vidare. Evangeliet inbjuder oss att släppa taget och falla mot räddningen. Det är evangeliet. Där det blir tydligt för oss att det hänger inte ytterst på oss. Utan allting vilar. Hos Gud. Han vill visa oss det goda livet. Det liv som utgår från honom. Som inte alltid är sockersött. Eller humlebäskt för den delen. Men som är det sanna livet. Och det sanna livet är det goda livet. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Texterna lär oss också att Guds tanke hela tiden är att hans tempel ska byggas. Hans rike ska komma. Hans vilja ska ske. Men att olika saker gör att detta emellanåt hindras eller kanske till och med stannar av. Men frågan är aldrig om vi ska bygga Herrens tempel. Utan hur det ska ske. Utifrån vår horisont är jag helt övertygad om att Gud kallar oss att vara kyrka. I den här världen, för den här världen. Jag tänker att gårdagen var ett konkret uttryck för detta. Jag tänker Kalles vittnesbörd, jag tänker samtalen kring borden. Den längtan som återigen kom till uttryck. Där frågan inte är om vi ska vara kyrka utan hur ska det se ut. Det är jätteviktigt att tillsammans söka Gud i detta. Hur kan vi vara en kyrka där vi faktiskt ser hur människor får växa i tro, där fler kommer till? Hur kan vi vara en kyrka som får präglas av en större mångfald? Hur kan vi vara en kyrka där vi ännu mer får fascineras av vem Jesus är? Tyvärr har just frågan hur det ser ut, hur det ska se ut att vara kyrka, mer än en gång skapat konflikt genom den världsvida kyrkans historia. Så till den grad att människor ibland har börjat ställa sig själva och andra frågan om man ska vara kyrka överhuvudtaget. Om det är värt det. Därför är det så viktigt att vi som lokal församling och som kyrka över hela världen ständigt återkommer till altaret för att tydligt se varför vi finns till. Vad det är som är vårt centrum. För det är när vi är djupt rotade i denna förvissning att allt börjar och slutar med Kristus. Som vi kan ställa oss frågan hur vägen framåt ska se ut. Där vi söker Gud. Där vi ser varandra. För att vi älskar Gud. För att vi älskar varandra. Som Kalle sa igår, när han citerade Josef Bergdahl. Den man älskar, den lyssnar man på. Den ser man. Det är när våra rötter söker sig mot källan som grenarna kan knoppas och få liv. Och jag tänker avslutningsvis att texterna med all önskad tydlighet visar på vårt behov av att ständigt omvända oss och rena oss. Att om igen vända våra liv till honom. Att om igen få ta emot förlåtelsens ord som vi har gjort den här söndagen. Och som vi får göra här varje söndag. Att vi får ta emot förlåtelsens ord från honom som vill möta oss med sin blick. Han som vill mätta oss. Som vill befria oss. Han som ger oss sina gåvor. För att vi ska ha någonting att ge vidare till andra. En konkret plats för dig i våran gudstjänst är ju det dukade nattvardsbordet. Det öppna nattvardsbordet. Som står berett söndag efter söndag. Där vi enskilt och tillsammans får sträcka ut våra händer. Och ta del av Kristi kropp och blod. Vi får ta emot bröd och vin. Och när vi tar emot gåvorna så kan vi också ge vidare av det som vi själva får ta emot. Vi påminns om vårt beroende av honom som har fört oss samman. Men också av varandra. Jag vill avsluta med att återvända till profeten Zakaria och läsa de kanske mest citerade orden ifrån hans bok. Ord som uttalades över Israels folk när tempelbygget hade börjat återupptas. Ord som uttalades flera hundra år innan Kristus föddes till jorden. Ord som fick sin uppfyllelse i och genom honom. Ord som lyser lika starkt idag. Så här står det från Zakarias 9:e kapitel och den 9:e versen. Ropa ut din glädje, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig är han. Seger är honom given. I ringhet kommer han, ridande på en åsna, på en ung åsnehingst. Jag ska förinta alla stridsvagnar i Efraim, alla hästar i Jerusalem. Krigets vapen ska förintas. Han ska förkunna fred för folken. Och hans välde ska nå från hav, från floden till världens ände. Och vi vet, hans namn är Jesus och det är honom som vi följer. Amen. Låt oss be. Herre Jesus Kristus, tack för att du kommer i ödmjukhet på ett sätt som vi kanske egentligen inte förväntar oss av världens härskare, världens herre. Men du kommer med fred. Du kommer för att låta ditt rike få utbredas. Du kommer för att fullborda de löften som är givna genom historien. Tack Herre för att vi får vara en del av din stora berättelse. Tack för att vi får vara kyrka i vårt land, i vår stad. Tack Herre för att du har gett oss till varandra. Hjälp oss att se varandra som gåvor till varandra. För att få vara med och utbreda ditt rike i vår stad. Vi längtar efter att få se hur ditt namn blir levande för fler människor i vår närhet. Men tack för att det ytterst sett inte är våran egen förträfflighet, våran egen förmåga att argumentera eller överbevisa andra som det står och faller på. Utan att vi söker din blick och litar på att du för historien framåt. Även vår historia. Din är all ära i evighet. Amen. Låt oss stå upp och tillbe.